Hallå, hallå och varmt välkommen till avsnitt nummer 449 av Nemo möter en vän. Jag heter Nemo Hedén och jag är host för den här podden och idag har vi en riktigt fin gäst i form av Jan Rippe. Denna humorlegendar, denna ikon som kanske mest är känd som ena halvan av duon Roy och Roger. Men Roy och Roger är ju bara en av miljoner karaktärer som Galenskaparna och Aftershave har sprutat ur sig genom åren. Kanske inte miljoner då, men i alla fall hundratals. Och det finns med andra ord mycket att prata om med denna ikon inom svensk humor. Och jag är så glad över att jag tog mitt pick och pack och åkte till Göteborg för att träffa Jan på Clarion Hotel Post. För att jag är ett stort fan av Galenskaparna och Aftershave. Så det här var fint på ett personligt plan också. Och det kommer ni att få höra om en liten, liten stund. Den här podden klipps av Daniel Eggermannen Ekberg. Och tack vill jag säga till dig, Eggermannen. Och mer än så vet jag inte om det var. Jag tror inte det. Vi kör igång avsnitt nummer 449 av Nemo möter en vän. Här kommer han nu, den otroligt sympatiske Jan Rippe. Men först kör vi en liten jingel.
Vadå, iWatch som är ansluten eller?
Vet du vad jag...
Nej, jag har ingen sånt lyx.
Nej, men jag tror att den är avstängd.
Fan, vad hipp du är som jävla iWatch då, fan. Vad är frågan om? Rik och hipp. Ungdomlig. Fan. Aha, välkommen till Nemo möter en vän, Jan Rippe.
Tackar, tackar.
Mannen som inte kan stänga av sina jävla ljud på begravningen ens.
Nej, precis.
Hur mår du?
Jag mår toppen. Det var jättebra faktiskt.
Fan vad kul att höra. Vilken härlig energi du gör i entrérummet.
Oj.
Underbart. Jag sa det här innan vi slog på mikrofonerna att du såg smal och rippad ut. Och då sa du att...
Tackar, tackar.
Tackar, 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 tackar. Och då sa du i jämförelse med Per eller?
Ja. Jag vet att han var här igår.
Ja, det är sant.
Ja,
det är sant. Och då sa jag så här, jag vill inte säga någonting.
Nej, men då gör jag det.
Ja, ni är kompisar så du kan se det.
Ja, herregud, det är så kul. Vi har en liten i våran föreställning som vi är ute med nu. Så gott och blandat och då i början har vi det liksom då har vi en liten stripp vi tar av oss och så har vi våra gamla scenkläder som vi hade för 40 år sedan. Mm. Våra rödvitrandiga baddräkter. Och då, jag först, och så står han där och så säger han, men Per, vad tjock du har blivit, säger jag och skrattar. Ja, säger han jätteglad då.
Så att, han äger ändå sin tjockhet, får man
ja,
säga.
Ja, det är han, det är inga problem alls. Ja.
Men du har aldrig liksom haft i dig att gå upp i vikt, du har alltid liksom...
Nej, alltså... plus minus några kilo kanske så, men inte mycket. Så att jag har faktiskt mina originalscenkläder som jag alltid haft, vissa grejer från 82 och sådär. Mm. Och min studentkostym har jag som scenklädsel ibland. Mm. Den går jag fortfarande i. Fan. Och det säger Per också. Ja, det är så orättvist, för Rippe går i alla sina originalscenkläder och till och med hans egen studentkostym. Och det är inte många som går i Rippes scenkostym, eller studentkostym.
Nej, det är väldigt sant.
Ja.
Du var detta. Ja, verkligen. Vi snackade i telefon häromdagen.
Ja.
Då nämnde jag för dig att jag kommer från en familj som är liksom hardcore fans.
Oj. Aha.
Det är liksom hela familjen har växt upp med er och min bror i synnerhet är liksom sån här, du vet, nörd fan.
Oj.
Han har liksom allt ni har gjort på DVD-affischer, små så här figurer, lakan. Ja, men du vet, hela hans lägenhet är bara proppfull.
Oj.
Ja.
Oj. Ja, det är någon störning där, jag förstår det.
Ja, men det är väl det. Ja. Det är väl så, antar jag. Men också, det är någonting fint i det där någonting knäppt. Hur känns det att det finns såna där ute?
Det är fantastiskt, det är svårt att föreställa sig att folk... har hakat upp sig på oss, eller vad man ska säga. Va? Och, men man har ju hört talas om sådana, och det finns ju sådana här riktiga såna här riktiga nördar, vet du, som inte ger sig till känna, men av någon anledning någon gång springer man på dem. Och då kan de berätta saker och ställa frågor som... Ja, som inte har en aning om liksom det. Mm. Ja, du vet det där radioprogrammet ni hade 81 med Anne Ellerås. Fjärde låten där. Vem skrev den? Så ni sjöng. Förlåt, jag är inte riktigt med här nu i historiken då. Men, ja, och, eller också att de har fastnat för någon jätteliten grej som jag gjort i tv eller radio eller sånt där. Och som, just det har de fastnat för. Och den sketchen. Och så... säger de några repliker som... Jaha, just det. Ja, och kanske man kommer ihåg då. Men...
Mm. Det är så dubbelt det där på något sätt, antar jag. För det är, ja, så här, för att det är ju någonting jättefint i det. Men det känns som att alla hardcore-fans, oavsett vad man är hardcore-fan till, så tror jag att man känner och hoppas lite att det ska betyda lika mycket för det man är fan till, ja, som för en själv.
Ja, ja, visst.
Och så när man väl droppar för dem, och de minns knappt det, det blir så konstigt på något sätt.
Man föreställer sig att de vill så gärna vill, att man är helt med på noterna.
Var det så stort för dig när ni skapade det? De bara, vilken låt sa du? Vilken föreställning? Det är så jävla hemskt. Men det är väl så det är, det är, så det är.
Men det är fantastiskt kul att folk har anammat oss.
Ja, och grejen var att min farmor gick bort förra sommaren.
Okay.
Och vi på begravningen när vi stod... alla vid den här, vad heter det när det inte är kistor men det är i väggen istället, vad heter det?
När man kremerar?
Ja, något sånt där, jag vet inte. Man, i Stockholm, ja, är det så i alla fall, man liksom, ja, så här, det finns det här begravning, det är brist på, ja, platser och så, ja, så man får liksom en låda i väggen.
Ja, just det.
Plats,
ja,
så här, ja. Ja. Någon lund, tror jag heter det.
Ja, 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 ja.
Där stod vi i alla fall, det var någon sån här ceremoni, och, ja, då... helt plötsligt då så tar liksom ett av våra syskon, vi är sex syskon,
ja, ja,
ta liksom ton och bara, ja, så här bong 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 bong. Och då börjar alla sjunga den hela, nä, låten ord för ord, varenda ord i hela låten.
Nej, nu ryser jag.
Ja, det är gåshud alltså. Det är otroligt alltså. Och så står där och sjunger, så blir det liksom en fin stund av en så sorglig stund liksom, och bara som, och vi har liksom inte planerat det, och vi har inte snackat om den låten på många, nä, många år. Men alla bara kan den också.
Ja, det börjar tårögd.
Ja, och för att ge lyssnarna lite kontext, det är alltså frisörens sång från... Ja.
Det är från...
Grisen
i säcken 91.
Ja. Ja, det är fint. Och jag vill bara säga det.
Ja, det är
så du får en inblick i hur mycket hardcore-fans vi är.
Ja.
Och det var så kul, för Per berättade en liten anekdot om när du kom in fel på den.
Precis, vi öppnar ju hela föreställningen med den. Ja. Och jag står och byter tonart precis när de ska börja sjunga. Ja, det var, och det, vi kom aldrig in rätt. Och så fort det var någon som började komma rätt i förhållande till, i och med att det stämsång och så, liksom, så, nej, så började alltid Per eller någon annan börja garva då, så att, nej, det var helt förstört.
Och så satt Povel Ramel.
Just den kvällen sitter Povel Ramel och tittar. Och han tycker det är så roligt detta, va? Eller han tyckte det var fantastiskt.
Och jag tror att just den här grejen finns som extra material på någon DVD också.
Ja, absolut.
Och det är det som är så kul, man ser verkligen i ansiktsuttrycken på Per och de andra att när de uppfattar att det är fel tonart,
ja,
paniken,
ja,
de ser bara ut så här. Kolla på varandra, okej, hur löser vi det här liksom?
Ja. Och det är ju liksom ingen... Jag går ju där, spelar oskyldig. Ingen som vet vad som hände, varför det blev fel.
Nej.
Att jag... Ja, det var en väldigt rolig grej.
Ska du en gång för alla förklara varför det blev fel nu då?
Nej, jag vet inte. Jag börjar bong, 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 bong. Jag bytte jag tonart av någon... Jag vet inte, jag stod väl... Tänkte på annat.
Oh, verkligen.
Ja.
Otroligt alltså.
Ja.
Men du, ni har ju varit på ni har ränt runt nu med Gott blandat ju,
ja,
ett tag. Men nu är det slut med det. Och nu ska vi egentligen fokusera på det nya. För det här, det är roligare att snacka om det ju.
Ja.
För nu ska ni göra en till grej ju.
Ja, nu ska vi göra en krogshow.
Mm.
Med lite nytt material här, va. Och, det är så här... Vi måste ju ha våra gamla nummer, många av dem, självklart. Så att, men det kan ju bli att vi kanske skruvar lite och gör en ny tappning och lite. Så det är ju inte bara att vi står och rapar upp våra gamla sketcher eller låtar. Utan det blir kanske med någon liten twist och lite ändring lite här och där. Och letar i våra skattkister på lite nummer och figurer och sådär som kanske inte har varit så här jätte... mycket publicerat och sånt. Så att,
men hur mycket är det för er egen skull och hur mycket är det för publikens skull att ni liksom vill förnya er och skruva lite på saker och så?
Ja, det är egentligen det var en utomstående som kom med den idén. För vi har, det enklaste är ju liksom ja, men det här numret och den låten, det vill ju folk, det är populärt och så, va? Det är så väldigt, om man gör det enkelt för sig, så bara ta det och
bekvämt är det.
Ja, bekvämt. Ja. Mm. Men så var det en kille som kommer att hjälpa oss lite här nu, som heter Niklas Holtne. Som har hjälpt till med på Kajskjul, lite som regissör och fixnisse. Och han hade lite idéer om att just det här att han är också hardcore-fan kan jag säga. Så han kan allt vad vi har gjort. Och så samtidigt är han regissör och skådis. Så han står med ett fot i vardera ledet kan man säga. Och så att han vet ju så här att vad han skulle vilja se och kanske få för sig vad publiken skulle vilja se. Men ändå inte de kanske mest kända grejerna. Så där. Och så har han roliga och bra scenlösningar och lite scenografiska lösningar i sin skalle. Så att vi vet ju inte än, allt är ju långt ifrån färdigt. Så vi ska sätta oss här nu faktiskt här i maj månad och spåna ihop och skriva lite. Mm. Så det är jättekul.
Ja, men fan vad kul.
Men samtidigt får vi ju inte liksom bara, vi kan ju inte bara strunta i våra välkända kanske låtar och figurer. Vi har nämligen något gammalt som kallas för Procol Harum-effekten. Och det var våran scenograf Rolf Allan som gick bort för ett par år sedan. Många år sedan så skulle vi ut på turné hela gänget och då sa vi, nej men vi behöver inte ha med Macken-låten eller Gott att leva och så här, vi tar lite andra nya så här. Och sen stopp och belägg, säger Rolf Allan. Så berättar han, när jag var yngre och skulle jag gå på en konsert med Procol Harum, och de som inte känner till det var ju en popgrupp från fornstora dagar. Och de hade en hit som hette Wider Shade of Pale. Som en gammal här i 60-talet. Och så säger Rolfan, och jag satt där hela konserten. Och så kom aldrig den låten. Och jag gick hem och var så besviken. Det var ju egentligen den de var kända för. Därför jag gick dit. Och så kom inte den. Så nu får ni inte göra samma grej. Nu ska ni sjunga era gamla hittar. Även om ni får göra massa annat nytt material. Men de här måste ni göra. Och då tog vi fasta på att lyssna på honom. Mm. Och så kallar vi det Procol Harum-effekten.
Men är det den här? Turn the water, shade of pain.
Ja visst.
Det var ju en reklamlåt också. Det var väldigt stor. Någon på TV4. Så
ja, men
fan vad intressant. För det där är ju... Jag tänker att det där är en balansgång där med att liksom... Ändå hålla sig relevant på något sätt, förnya sig och ha lite kul och utmana sig själv. Men också vara trogen mot publiken på det sättet just som du beskriver.
Ja.
För att det är klart att man inte kan skippa de mest klassiska. Men att bara köra dem om och om igen, det blir också så här bara...
Ja, precis. Men så det märker vi av nu med den här föreställningen som är ute med Gott och blandat. Att den, där har vi också blandat lite gammalt och nytt och så här, va. Och det är som du säger, det är en avvägning, balansgång, men det känns samtidigt... Vi har aldrig blivit så här väl mottagna, känns det som nu när vi är ute då. De tycker väl att vi är reliker. Roligt att se gamla farbröderna komma och sjunga och dansa och larva sig igen.
Hela den halvan?
Ja.
Nej, hoppas Per inte hör det här. Fantastiskt. Förlåt Per!
Nej, det är ingen fara.
Nej. Men det här med ändå ha gjort karaktärer så många gånger, kan du känna ibland så här, att du är otroligt less på att göra...
Nej, faktiskt inte.
Nej.
Nej, det kanske var så i början så där, att man efter Macken då, det var mycket Roy och Roger och sånt där, och man kanske tyckte att vi måste gå vidare och göra annat så där då. Det var framförallt Claes som pushade för att han ville skriva nytt. Han har aldrig velat göra gammalt material. Men så tänkte man det att har man haft den ynnesten att en gång i livet få göra några sådana folkkära karaktärer som folk bara älskar och skriker efter, då kan vi inte skippa det.
Nej.
Och sen är faktiskt att ju mer åren har gått, alltså bara sport radiosignaturlåten som vi sjunger och Macken och sånt där, det sjunger jag med, det är lika roligt idag som för 40 år sedan.
Mm. Fan vad härligt.
Ja.
Men det här med att välja liksom karaktär och sånt till en ny föreställning. Hur tänker ni där och hur resonerar ni? Alltså för att jag antar att det finns gamla liksom, karaktärer som du kände att det här var ju jävligt roligt och den här var klockren, men den flög liksom inte hos publiken.
Nej.
Och hur känner man med sånt? Alltså hur många chanser ger man en sån gubbe liksom, innan det fäster? Kan det vara frustrerande? Kan du känna så här, varför? Det här är skitkul, det här är ju jätteroligt.
Ja. Jag förstår vad du menar. Och, ja, nej men... Man har väl känt, man har haft lite galna idéer så här och som man har försökt kanske några gånger och känner att nej men då inser man att nej, det här var inte så roligt som jag hade i mitt huvud när jag tänkte fram den här idén då, va? Och ofta när vi kom då med något nytt sånt där så hörde man alltid från orkestern som skrek chanslös om det var någon ny grej som de inte tyckte fäste då, va? Men ja, så prövar man några gånger då, men man känner det ganska snabbt och i gänget också och så där, så. Mm-hmm. Men samtidigt så var man kanske lite för feg tidigare. Idag när vi gör något, vi är så prestigelösa, jag och Per. Mm. Vi har inget att bevisa. Det största anledningen att vi är ute och gör det är att vi har så kul ihop. Vi har fruktansvärt roligt. Och så får man ett sånt varmt mottagande. Så det är win-win åt alla håll och kanter. Så att vi behöver inte uppfinna djuret en gång till. Utan det är mycket av det här gamla. Och vi är snälla och fina farbröder som kör våran stil.
Vilka är det annars du som mest förknippad med av karaktären? Jag förstår, Roger, det är, det är väl det antagligen klar etta såklart.
Ja.
Tänker jag. Men så,
ja, av de kända eller som figurerna som jag gör och som de... Så har jag en figur som heter Goya. Som är ju då den här världskötten. Jo, jag såg jag bort och hörde dig prata om ditten och datten. Och då kom jag att tänka på en grej. Hemma på gården, vet du. Han skulle göra en resa runt jorden själv. I en tunna. Och så va. Det återkommande figur. Så honom får vi vara med. Och sen har vi ju då spritkonnässören Kenneth Aalborg. Som botaniserar bland julspriten. Det är från himla många program, tv-serien. Mm. Han är väldigt eftertraktad och efterfrågad just i adventstider inför jul, kan jag säga. Inte lika het i januari och februari.
Nej, jag kan tänka mig det.
Men så honom är väldigt starkt förknippad med, som många utomstående kommer och frågar efter och vill ha med och sådär. Och sen så... det var dem. Och sen har vi lite andra roliga gubbar så här, som Sven Usling. Vi hade ett hobbyband som heter Sven Uslings trio som varit med inte så mycket nu för, men det var mycket mer för, som sjöng lite gamla slagers. Och det var roligt för det var ju hela bandet med att spela och sjöng. Alltså vi inte orkestern, utan Knut spelade gitarr och Per kontrabas och Anders vispa på trummor och Claes spela lite saxofon och sådär, va. Så det var lite halvknackigt men ändå roligt.
Mm. Du, det finns jag vet inte vart det här citatet kommer ifrån, men när jag skulle träffa dig nu så sa jag det till min farsa som också är ett fan då.
Ja.
Och då sa han att min favorit Jan Rippe-grej, det är en slutreplik i en film eller en serie. Jag kommer inte ihåg vart det här är ifrån, men du kan säkert fylla in det i ett film.
Ja, vi får se om jag kommer ihåg. Ja.
Det är något som slutar med att du blir bror till någon. Det kommer fram att du och en annan människa är bröder.
Ja.
Jag tror det är Claes som säger, jag vill inte ha dig som bror.
Det är Peter.
Det är Peter som säger
det. Det är Stinsen Brinner.
Just det.
Ja. Ernst Ivarsson heter jag. Som ska, herregud.
Och han blir så ledsen åt
Ja, visst.
Och du blir jätteglad. Ja. Och vad är det du säger då?
Ja.
Men jag vill ha dig.
Ja, just det. Ja, just det, Peter säger. Ja, jag vill inte ha dig som bror. Men jag vill ha dig.
Det är så jävla bra och fint och sorgligt och allting.
Ja, visst.
Nej, Stinsen Brinner, det är min personliga favorit.
Ja, det är fantastisk. När man tittar tillbaks på det så är det en fantastisk föreställning. Och det var så mycket pionjärande. Det var första stora föreställning som vi hade på Lorensbergsteatern. Och den som vi har kört absolut längst, och 432 föreställningar.
Shit.
Och under 3 år eller vad det var. Mm. Så att det var mäktigt.
Håller du med Per om att filmen inte blev lika bra som föreställningen? För jag har ju bara sett filmen. Jag är för liten. Det var ju 87 det här. Jag är född 87.
Ja.
Men jag har inte sett föreställningen.
Nej.
Så det är ju jättesnopet när Per sa så. Jag blev ledsen. Jag älskar ju filmen liksom.
Ja, okay.
Och det är från filmen som repliken kommer, tänker jag. Eller den kanske är min föreställning också. Fast, det är den också.
Ja, den är väl väldigt snarlik scenföreställning, repliker och allting så.
Jag fattar. Ja.
Men
håller du med Per där?
Ja, jag håller nog med honom, ja.
Fan också. Vad snopet.
Nej, men det är likadant. Men det var en helt annan grej. Vi spelade in Macken som långfilm. Det var en helt annan handling då, va? Men då efter tv-serien,
den var ju bara
i studion eller i våran inomhusmiljö där på Macken. Men sen gjorde vi en långfilm när Roy och Roy går ut och letar efter sin pappa och sådär. Vi var i Köpenhamn och lite överallt. Den blev heller inte lika bra. Liksom, så att film... Nej. Mm. Jag vet inte, men...
Jag kanske hade hållit med om jag såg föreställningen först och filmen sen. Nu såg ju bara filmen, så det var inte så mycket att jämföra med. Liksom.
Nej, precis.
Nej. Ja, men repliken var med i alla fall. Det är viktigast.
Jo, sen så kom jag på en annan.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
And figures on Mox. Folk har fastnat med det, den här, jag gjorde ju rösten till Pumba, vårtsvinnet Pumba i Lejonkungen. Och det får jag, det var bara förra veckan, så var det några bekantas bekanta som skulle gifta sig, och kan inte du skicka en videohälsning och låta som Pumba? Vänta nu, jag gjorde det 94 eller när vi spelade in det, så fasen var det han lät.
Men jag var ett vårtsvinsbarn.
Ja, visst. Men det är lite roligt. I våran föreställning Gott och blandat så sjunger vi ju faktiskt den, Hakuna Matata. Och den har vi ju aldrig någonsin gjort live. Det var ju också bara man spelade in till filmen då. Och sen så...
men det var väl du och Peter i Lejonkungen?
Ja, första Lejonkungen var Peter Timon.
Just det.
Och jag Pumba då. Men sen gjordes det ytterligare en film då, och då fick Per göra Timon.
Okej, jag visste inte det.
Aha. Så han har också gjort Timon.
Aha. Ser man.
Och då säger det liksom att när nu en gång skulle Elton John har skrivit en låt till oss, då måste vi kunna få framföra den live.
Ja, verkligen. Ja, rimligt.
Ja.
Det är en bra låt.
Ja, det är roligt. Det är bra film, ja, det är kul. Ja, visst.
Ja. Du, vi ska lägga en liten lek nu.
Ja.
Vad tycker du om lekar?
Ja, det beror på vad det är för typ av lekar.
Ja. Den här leken heter associationsleken, och det går ut på att jag säger ett namn eller ord eller någonting från din karriär, ditt liv.
Ja.
Och du ska bara säga vilka tankar och känslor som kommer till ditt huvud när du hör ordet.
Ja, okej.
Och du får utveckla i flera minuter om du vill, eller i 5 sekunder om du vill.
Ja.
Helt upp till dig.
Okej, ja.
Då kör vi.
Ja.
Associationsleken med Jan Dippe. Första ordet är intervjuer.
Ja, det tycker jag är jättekul.
Jag märker det.
Ja, det är inga problem alls. Nej.
Har det alltid varit så?
Ja, det tror jag. I början var man kanske mer blyg och så, men nej, det är ju samtidigt en liten nostalgikick. Och man får gå igång och tänka på allt, ens karriär och allting. Så att det är jättekul.
Lite ego boost också.
Ja, absolut.
Ja. Är du en nostalgiker annars?
Ja, det är jag nog. I mångt och mycket.
Mm. Men det här med, jag tänker, intervjuer kan ju också handla lite om att det här med, ja, men vad är mitt yrke och vad är mitt privatliv? Och det här med integritet och så.
Ja, ja.
Har den balansgången alltid varit tydlig för dig?
Ja. Jag har ju försökt att inte blanda in familj och sånt. Så är det ju. Och vi sa det, ja, för 35 år sedan liksom, att vill inte Svensk Damtidning och sådana tidningar, det sa vi alltid nej till, eller sådana skvallertidningar. Men annars liksom, att beröra lite smått i ens privatliv, det gör ingenting.
Nej. Vad skönt att det är så bekymmersfritt för dig.
Ja, det är det faktiskt.
Barndom?
Ja, då tänker jag ju på Lyrsta och Mariestad. När jag föddes i Lyrestad, utanför Mariestad, där min pappa var rektor och sådär. Och jag trodde att jag hade en lycklig barndom, men när man börjar rota i det som gammal så... Ja, jag kanske inte var helt okej så, men mamma och pappa styrde och ställde väldigt, eller framförallt min mamma och så att det var, men ändå så hade jag goda kompisar och jag höll på med simning i hela mitt min barndom och ungdom och skolgång som upptog väldigt stor del av mitt liv då.
När du säger att du börjar rota lite i det som äldre, varför gjorde du det? Varför började du rota? Vad var det som var utlösande till det?
Nej, men man ville... Jag hade lite... kände en kille som var lite så här psykologaktig eller KBT. Och ja, som jag känt sedan tidigare länge. Och, sen, så, och, ja. Och så var det lite jobbigt där, med pandemi och allt och sånt där. Så jag samtalade med honom och sånt där och började han fråga mig saker om min barndom och allt och sånt där. Och det var ju liksom, oj, har du tänkt på det? Hur hade du? Nej, jag har inte tänkt på det. Jag tror det har varit bra. Men så började jag lyfta på lite stenar och så, jaha, okej. Okay. Det var väldigt intressant. Så, och det är ju inte färdigt än, det skulle jag kunna fortsätta med mycket. Men,
vad tycker du var mest liksom, bekymmersamt, om man ska säga så, från barndomen? Alltså, vad var det som mest... blev så här, aha för dig, som kanske det var som du hade tänkt dig.
Nej, men det var väl att man fick inte utveckla sig kanske och gå åt vissa håll som man hade önskat, utan det var väldigt strängt och styrt. Nej. Mm. Liksom, jag fick inte ha moped när jag fyllde 15, som liksom, främte efter när man var 13 ville. I och för sig är det mest spännande att köra moped innan man är 15 år. Va? Men nej, då sa man nej. Du vill ha en kamera istället. Så jag fick en kamera när jag fyllde 15 år. Mm. Ja, och då liksom... Ja, då trodde jag själv att jo, men jag vill nog ha en kamera. Mm. Och så det var mycket sånt. Och sen liksom... Jag skulle åka med när jag var 20 år eller något. En kompis till USA och hälsa på hans äldre syster. Nej, och då la de på mig. Nej, det är farligt. Jag tänkte, åh, ska jag flyga? Bara för att mamma var flygrädd och så. Det är farligt. Och tänk, och mormor och morfar är gamla. Tänk om de dör och kan, den sista julen, de lever kanske. Sånt la de på mig då, va? Och det, sånt tänkte jag inte på då, utan men ja.
Mm, men jag fattar.
Det är lite sån här, liksom, man känner att, jaha, jag var väldigt hårt hållen.
Mm, jag tror att det där förekommer, att föräldrar lägger liksom på sina rädslor på sina barn.
Ja, visst.
Och inte låter dem liksom...
Och det gjorde att jag var flygrädd i många år. Ja. I min äldre ungdom och så. Var, även upp en bit i vuxenlivet. Mm. Tills jag sen bara gjorde min första atlantflygning. Och sen så var bara, älskar att flyga. Mm. Det släppte. Ja,
ja, det, jag tror liksom inte folk... Alltså föräldrar vill ju inte illa såklart.
Nej.
Men man tänker bara inte på det. Det blir så fel bara.
Ja.
Och barn är så formbara liksom. Ja. Vi gör ju verkligen som våra föräldrar gör. Det är ju så. Det blir så.
Och sen det har min fru liksom sagt till mig då, att gör nu inte som dina egna föräldrar och så, va? Exakt. Ibland när barnen var små liksom, och sa, åh, det var jättefarligt. Och utan att jag själv tänkte på det, men liksom, titta, nu är det precis så som du inte ville att dina föräldrar skulle ha varit.
Mm. Det sitter djupt det där.
Ja, det gör det.
Ja, det är verkligen så. Det är... Ja, men vad fint ändå att du liksom har börjat ta tag i de bitarna.
Ja,
liksom...
Men annars så är barndom... Jag minns inga trauman från när jag var liten.
Nej. Förutom flygrädsla.
Ja.
Nästa då. Genombrott. Vad tänker du på då?
Ja, liksom artistiska genombrott tänker jag i första hand på det, va. Och då kan jag ju titta på en sån som sådana som slår igenom över en natt. Carola-effekten, när vi börjar prata om olika effekter som slog igenom över en natt. Och ja, det är fantastiskt. Men jag anser inte att vi gjorde så. Vi har haft genombrott också, och det var ju Macken, det stora, vårat folkliga, stora nationella genombrott var ju Macken. Men då, vi tycker att vi hade den fördelen att vi har hållit på i många och haft många hundår innan. Vi hade i alla fall hållit på i 6-7 år After Shave och Galenskaparna ytterligare längre tid. Så man, när man har läst och hört sen som bara, aha, slår igenom på en jättesnabb sån grej utan att ha någon hysterik, då har de inget att luta sig. Då tror de att, jaha, det här var ju bra, så här ska det alltid vara. Men har man jobbat i många år innan, då vet man, då värdesätter man kanske en sån där stort genombrott mer och vet att det är inte så lätt. Sen finns det ju idrottsgenombrott också. Såna, jag är ju idrottsnörd då. Sportnörd, liksom hopplös. Och det har man ju sett många genombrott. Som, tennis, och hockey, lagsport och allt möjligt. Då, som, det är en annan slags genombrott. Men det är fascinerande när med alla typer av genombrott, när man, wow, när det händer något liksom, så att hela, ja, en hel nation bara kan, wow, vilken stjärna det poppar upp här.
På tal om sport, jag hade faktiskt Erika Johansson här igår.
Ja,
längdhopperskan.
Ja, 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 det är en gammal kompis.
Ja, det är det, va?
Ja, ja.
Klart det.
Ja.
Du kommer smälla mina gäster här.
Ja.
Alla kända människor i Göteborg kommer.
Ja, nästan.
Ja. Men varför tror du att just Macken slog så hårt? Att det blev er liksom stora genombrott?
Ja, jag har ju fått den frågan 100 gånger.
Ja, jag vet, jag vet. Och det är tråkigt. Men nej, jag undrar det ändå.
Nej, men...
Det är intressant ändå på något sätt.
Ja, inget självklart svar. Men vi... Jag tror ju att vi hade någon form av snäll humor. Kombinationen humor och musik på ett lite bra och spännande sätt. Och sen så var det att folk kände igen sig i våra situationer. Liksom så här, aha, det där. Man går in och är helt maktlös på en bilverkstad och inte vet någonting, man bara lämnar sin bil. Det är en sån situation som folk känner igen sig i. Och även andra, våra föreställningar, det är så här igenkänningseffekt. Men Macken, det var, jag tror det var liksom, det var snäll, långsam humor och ja, igenkänningseffekten och så någon snällhet som i kombination med lite här och där, lite absurd komik och lite sådär. Så att, men jag tror att det var något snällt och folkligt igenkännande som gick igenom hos folk.
Nästa ord är alkohol.
Alkohol? Mm. Ja, det har varit en kär vän sedan ungdomen. Eller, det har varierat väldigt. När jag var ung så jag var ju simmare, idrottare. Absolut ingen alkohol. Alls. För när man kom upp i åldern och varit över tonåren kanske började smaka lite så. Hade kul på gymnasiet och började ha lite fester. Men det har alltid varit förknippat med roliga fester och sånt där. Aldrig något sorgligt eller något hemskt eller utslagenhet. Utan roliga kalas och så blir lite full och ha galna idéer och roliga saker. Då, va? Sen började på Chalmers. Och där härskade på den tiden en väldigt härlig, romantiserande alkoholkultur. Mm. Du vet, man drack snaps på alla fester och alla sittningar och sjöng snapsvisor. Och det var ju jätteroligt. Det var ju så vi började vår sångkarriär. Det var ju att sjunga snapsvisor. Och i stämsång, snapsvis i stämsång. Det var liksom kultur. Och ja, så det var väldigt positivt i den här studentvärlden, Chalmersvärlden, med att dricka snaps och grogg och sådär, va. Och det var också så här, men då var det ju under en period man drack alldeles för mycket kanske då, va? Men sen så kom man ju fick man ju familj. Och i början så levde man ju kvar i den här världen med mycket fester och ja, ett annat glas för mycket då kanske. Och det var ju inte populärt bland hos min fru. Och man tyckte ju själv också att nej, men det här, nej, så här kan man ju inte hålla på när man blir vuxen och får barn och så. Och sen har det där bara planat ut, vad heter det, fejdat ut. Så att nu för tiden så är, nu är det väldigt, väldigt lite alkohol i mitt liv. Jag tycker om whisky och liksom mera så här, ja, historien bakom. Jag har ju tillverkat eget whiskyfat och sånt där och har haft på Mackmyra lite olika andra så här. Men jag dricker aldrig någonting i princip hemma. Ja, ni var gäster, dricker vin och lite sånt där. Men jag sitter ju aldrig hemma ensam och dricker någonting. Min fru är helt total absolutist.
Mm-hmm. Så, hur kommer det sig då?
Nej, hon, när vi träffades så drack hon lite sådär. Va? Och, men sen efter första barnet så la hon av. Och tyckte att nej. Då helt plötsligt när hon var nykter fick hon se hur dum man blir när man blir full. Så, nej, så hon har valt bort det helt och hållet. Och det har påverkat mig också. Så att nu är jag oerhört måttlig. För då hade det varit gått upp och ner så här som sagt. Mm.
Att åldras?
Både kul och tråkigt. Nej, men att... jag känner ju mig inte gammal. Till 95% känner jag mig som 37 år ungefär. Va? Man tittar ju med åren att man trots allt blir äldre. Och det är ju inget roligt att man börjar närma sig 70. Det, liksom, det kan man inte tänka sig, vad fan. När jag var liten, någon som var över 50, det var ju gamla skrotfärdiga ungefär, va? Och, men det har ju ändrats överlag. 40 nya, ja, vad det nu är.
Jag fattar vad du menar. Ja,
jag tycker det är fint att åldras och man samlar ju på sig. Man är ju mycket, jag är mycket tryggare och lugnare och mer erfarenhet och sånt där. Så det är bra att åldras och man blir förhoppningsvis lite klokare och visare och mer förlåtande och allting. Så där har åldern väldigt positiva grejer. Men just det här då att det är lätt att säga så länge man får vara frisk och må bra, då gör det ingenting att åldras. Men när det börjar komma krämpor och kanske då hemska sjukdomar och som följer med åldern och demens och sånt där, det är inte roligt att se, va?
Nej. Usch.
Men än så länge är jag lyckligt lottad.
Ja, och som sagt, smal också.
Ja, tack.
Så jävla fräsch.
oj, ja, tack.
Du vet, det ingår liksom i gästerna på det. Man får massa bekräftelse.
Ja, okej. Okay.
Det är fina.
Ja.
Hur ni möttes? Det finns ingen fin historia, tänker jag, med här med Chalmers. Framförallt du och
ja.
Aftershave. Ert första uppträdande när ni sjunger ihop. Och så, kan inte berätta om det?
Jo. Nej, men det var ju så att jag flyttade ju ner från Mariestad till Göteborg för att börja på Chalmers tekniska högskola och läsa elektroteknik. För jag hade fått för mig, vet du, pappa var rektor och man skulle läsa vidare efter studenten. Och vad ska man läsa då? Ingen aning. Vad vill man bli? Nej, jag vet inte. Men då hade man hört talas om Chalmers. Det var ett roligt ställe. Jag hade några äldre kompisar som läste det och det verkar vara ju helt jättemycket roligt och spex och kul. Och så ja, man fick för sig att man var lite tekniskt intresserad. Det var ju att jag var intresserad av musik och hade byggt en stereo under gymnasiet. Vi hade sån här, vad det hette, något sånt här projekt, jag kommer inte ihåg vad det hette. Och då byggde vi ett gäng killar varsin stereo. Och då trodde jag att jag var tekniskt intresserad och kunnig, vilket jag inte alls. Det var ju bara för att få en musikmaskin hemma som byggde den där stereon. Men hur som helst, jag sökte och kom in och då var vi flera stycken kompisar från Mariestad som flyttade till Göteborg och började på Chalmers. Och då första dagen så går man tafatt bondläpp från Majestad och sätter sig högst upp i föreläsningssalen längst bak så där för att inte märkas och lite blyg. Och bredvid mig sitter en sköning och det är Per Frisell. Vi hade aldrig träffats, kände inte varandra. Men råkade hamna bredvid varandra första dagen. Och sen andra dagen när man gick igen, ja du, jag sätter väl mig där jag satt igår. Och där satt ju Per också. Och så blev det, så vi började umgås och träffas och prata med varandra och upptäckte att vi hade så mycket gemensamt. Gilla sport och ja, kula kalas. Vi engagerade oss direkt mycket i Chalmers utskott och föreningar och nollkommittéer och festkommittéer och allt vad det var och tidningsredaktioner och allt sånt där. Och då, ja, så vi upptäckte att vi hade väldigt mycket kul och gemensamt. Och sen så då var det väl att vi, som sagt, vi var inte så intresserade av studierna, utan vi var mer livet runt på Chalmers. Och det gjorde att vi halkade efter med våra studieresultat, om man säger så. Vi var inte så duktiga. Och då skulle vi ta ett sabbatsår samtidigt, efter 2 år på Chalmers. För att plocka i kapp det vi hade förlorat. Och då, vad hände då? Nej, då fick ju Per jobb i Sankt Anton som reseledare. Så han, det var ju inte att han pluggade någonting då. Och jag, vad gjorde jag? Ja, jag åkte ner och hälsade på. Och så där. Och sen, när vi kom tillbaks efter det där sabbatsåret, då skulle vi börja plugga igen då. Men nej, det var ju mest sång och roliga kalas nere i gaskkällan på Chalmers. Men då var det som så att vi hade pratat om att fan, vi skulle kanske göra något så här, uppträda ihop och göra något. Och då hade Chalmers sångkör en kvartettsångartävling som de hade varje år runt Lucia. Och vi hade pratat om det här tidigare, men nu gjorde vi slag i saken då. Och då tog Per tag i det. Han kände ju Peter Rangmar. Jag kände honom lite lätt sådär, men då frågade vi honom. Ja visst, och han var med på noterna direkt. Och så skulle vi ha en fjärde gubbe då, va. Och då hade Knut precis den hösten börjat på Chalmers. Jag kände inte honom alls då, va? Men ja, vet, Peter kände honom och han var bra och sjunga och allting då. Så då träffades vi för att vi skulle repa in 2 låtar till den här kvartettsångartävlingen. Eller ett par låtar. Så första dagen träffades vi i musikrummet på Chalmers som heter, det var en stor flygel och skulle börja repetera in stämmer och sådär, va. Och för de första dagen hade vi så fruktansvärt kul och roligt. Jag tänkte, vad är det här för dårar? Vi liksom vrålade och sjöng och det gick jätte... Vi fann stämmer väldigt snabbt och sådär. Jättekul. Så nästan från den dagen så var studierna dödsdömda och vi bara fokuserade på det, sjunga och kul. Och umgicks, ja, dagligen, nästan dygnet runt. Bodde och sov över hos varandra och festa och sjöng. Och vi bara sjöng och sjöng och repeterade nya låtar och allt sånt där. Och, så att det var, man bara sögs in i det här gänget, After Shave-gänget, och hade fruktansvärt roligt. Och vi var mycket gemensamt, ungefär samma bakgrund, lite småborgerligt sådär, och samma värderingar, tyckte ungefär likadant. Och ingen hade liksom några stadiga sällskap eller familjer på det sättet. Så det har varit en väldig sammanhållning helt enkelt.
Så himla fint att höra den historien tycker jag. För att Per berättade också samma historia. Och det är så här, han beskrev det som att den här direkta kemin.
Mm.
Alltså på ett ögonblick bara så här, det var en sån magi. Bara så här, det här är ju, det här bara som att ni bara möttes. Bara shit, det här, it all fits liksom. Det är direkt.
Ja, det är väldigt konstigt alltså. Att det var väldigt starkt. Så här, man kände att fan vad kul vi har här. Och det märktes ju utåt sett. I våran lilla värld var ju knappt några som visste. Men när vi väl kom till... Vi uppträdde i början bara mest på...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Studentfest eller tillställningar då, först och främst på Chalmers, men även studentkåren i Göteborg och på Handels och sånt där, va. Och vi hade någon fruktansvärd energi och framåtanda i hela våran outfit och sångar stil och allting, va, som gjorde att vi var liksom odödliga. Vi bara vi hade så, och det var, kom inifrån, vi hade så himla kul ihop.
Hur många år körde ni bara ni och innan liksom Claes och Anders och
Ja, det Kerstin var ju väl, ska jag säga, ett par tre år innan vi började samarbeta med Galenskaparna. Anders hade ju känt sen tidigare lite då, men sen efter att vi började samarbeta så fortsatte ju vi ändå på egen hand och gjorde egna grejer efter sig, det var i flera år. Galenskaparna gjorde inte, de i princip gjorde bara gemensamt med After Say det. Men mellan varven så gjorde vi ju, hade vi ju egna grejer.
Ja, det är intressant. Och nu ska vi leka en liten lek i leken, kan man säga. Det blir som ett segment som är inbyggt i den här leken då. Där vi ska nämna alla medlemmarna i gänget. Och du ska få liksom utveckla tankar och känslor kring personen. Prata om liksom, ja, men, er relation, styrkor, kanske favoritkaraktär. Men liksom vad som kommer till dig när du hör det namnet. Är du med?
Ja, visst.
Vi börjar med Anders Eriksson då.
Ja. Jag var en väldigt glad gamäng som jag lärde känna, alltså, innan vi höll på med After Save. Och egentligen han, det var så här att när jag flyttade ner till Göteborg så var vi ett gäng. Jag höll ju på med simning, hade gjort det. Så jag kände ju simmare över halva Sverige. Och simmare från Trollhättan, särskilt inom Västergötland och här Västsverige. Och då var det simmare från Trollhättan som flyttade ner till Göteborg och började på Chalmers. Samtidigt som vi var ett gäng från Mariestad. Så det var ju naturligt att vi umgicks. Så vi fick en Trollhättan-Mariestad-klick som umgicks mycket och hade fester ihop. Och då kom Anders ner från Trollhättan till Göteborg, till hans kompisäng. Så vi lärde känna varandra så. Och det var som sagt, det var innan vi startade After Save och allting. Och jag vet, gammalt, för länge sedan, vi satt hemma i min lilla etta i Majerna i Göteborg. Jag och Anders någon sen natt och satt och spelade gitarr och sjöng. Och då hade han ju börjat lite då med Galenskaparna med Claes och Kerstin. Och så säger han: fan, Rippe, du skulle bli artist. Nej, vad fan, jag vet inte ens vad det är, knappt. Men,
och sen några år senare så jobbar ni ihop.
Ja.
Så fint ju.
Ja, men han var ju, som vi alla, man utvecklas ju. Han var fruktansvärt glad gamäng och vansinniga idéer och rolig så. Och sen så har han varit mer normal med åren, så att säga så.
Vad ligger hans styrka, skulle du säga, som artist och underhållare?
Han har en otrolig känsla för timing och berättare. Alltså det finns ingen som slår honom i att berätta roliga gamla anekdoter. Det kan, och du vet, vi har umgås och känt varandra i så många år. Och när vi sitter på kalas och det kommer utomstående och han går loss och börjar berätta om, då kan han, konstigt nog är det väldigt många anekdoter om mig. Av någon anledning. Men du vet, han berättade så, det är knappt jag kommer ihåg dem själv från början, men han berättade på ett så roligt sätt. Det är han världsmästare på, vet du. Mm. Och han berättade så mycket roliga grejer. Och han har förmåga att få fram det här roliga i, det kan vara, man har inte tänkt på det själv. Det var väl ingen märkvärdig grej som hände då. Men då berättade han på ett sånt roligt sätt. Mm. Han är mästare på det. Mm. Det är oerhört styrka och timing för repliker på scen och sånt där. Va? Så att han är tekniskt väldigt skicklig och duktig.
Mm. Peter Rangmar.
Ja, det är ju svårt att Det var ju en otrolig kompis och aftershavare då, som vi umgicks mycket med. Och från han hade en verklig sån här vad ska man säga,
utvecklingskurva.
Ja. Han var jättebrygg när vi började. Och så här, och stod ju nästan helst längst bak och i en kör och gömde sig, va. Men så fick han ju, ja, så han var den som hade den minst framträdande rollen i början. Men hans utvecklingskurva, som sagt, den steg, så att när han gick bort då var han ju den bästa skådisen av oss alla och liksom hade utvecklats enormt. Mm. Så att han var, och han sjöng bra och var bra skådis och allting och så att det var ju i den vevan precis innan sista året, bara som ett exempel, han fick ju fråga om att göra Beck i Beck-filmerna.
Ja. Ja, det är speciellt.
Ja.
Han sa nej till det.
Ja. Det hade så mycket med oss då. Så
Peter Haber var ett andrahandsval?
Ja.
Ja, det är mäktigt.
Det är mäktigt.
Ja.
Så är det. Men så att det var en oerhört fin kompis som gick bort alldeles för tidigt och det var ju hemskt.
Per berättade att Peter kunde vara en retsticka också.
Ja.
Han var lite jävlig ibland.
Ja, herregud.
Kan du inte berätta lite om det?
Jo, men han hade ju alltid så här, han, riktigt sarkastisk och jävlar, vet du. Och så sa han alltid liksom, med ett smile, men så här som kunde vara så. Det var en gång när vi, Dan Ekborg, en gammal kompis från Stockholm, och han tjatade, som vi lärde känna tidigt 80-tal, och han tjatade att fan, när det började gå bra, fan, jag, kan inte jag få vara med? Och han ville så gärna, han såg hur roligt vi hade i vårt gäng och ville vara med. Ah, nej, men nej, det var inte riktigt. Men så vid något tillfälle så satt han här i Göteborg, vi satt och käkade lunch, och så satt han där och vi spelade Stinsen brinner, fulla hus, liksom utsålt, det var ju hur mycket som helst. Och då satt han där under lunchen och frågade Dan, fan, finns det inte något jag kan göra? Jag måste väl kunna vara med på något sätt. Har ni inte nytta av någonting som jag kan hoppa in och göra? Då säger Peter, utan att höja blicken, bara sitter och äter sin soppa, tittar i soppan, och så säger han sarkastiskt, du, vi behöver folk i biljettkassan, fråga där. Och så världens smile, och bara, liksom bara knivstöt i Dan Ekborg.
Helt underbart.
Ja.
Vad sa Dan?
Nej, han tappade ju andan först, men sen så garvar jag idag.
Det är väldigt kul alltså.
Ja.
Ja, klockrent ju.
Ja.
Men angående hans bortgång, hur minns du den perioden och innan det och sådär? Visste ni andra hur illa det var och så?
Både och. Det gick rätt snabbt. Han hade ju under något ett par års tid tagit bort lite så här lymfar och grejer då, va. Små, det började på ryggen så här, malignt melanom, och tog bort och opererade bort en fläck och så där. Och sen så var det ett par gånger till då, men det var ju inte så farligt, trodde ju inte vi. Och men sen sista tiden, det var ju 1997 då, va, i maj som han då, och i februari var vi uppe i fjällen och hade afterski, och vi var uppe i Björnriken, vi var ofta där, uppträdde med familjen, och då fick han en himla stark huvudvärk som bara kom, och vi trodde det var en bihålig inflammation och sånt där, men sen blev han aldrig riktigt bra, det visade sig det var ju hjärntumör då. Men så då var han ju sämre, och vi fattar ju att det här, usch, är det så illa. Och vi fick ju höra en nära kompis till oss alla som var läkare, en jämnårig kompis, som förklarade för oss att det här är mycket allvarligare än vad ni tror. Och sen så, ja, så vi visste ju att det var, fick reda på detta. Han skulle vara programledare för Melodifestivalen den våren, som fick ställas in. Så Janne Gingryd fick hoppa in och ta det istället. Men vi spelade en krogshow på Kajskjul 8 då, den våren. Han hade varit med på hösten och spelat den ens på våren. Då så, nej. Så var han så dålig då, så att han var inne på sjukhus ibland och var hemma och sådär. Och vi fattar ju hur... att det inte var bra, men inte riktigt så illa. För han var ju nere på kajsjuret bara någon vecka innan och sa att för fan, men nu, ja, jag ska snart komma tillbaka. Men sen så gjorde han ju inte det, utan han åkte in. Och, så att det var, vi fick ju reda på det, att det var liksom i princip över. Och när vi stod, så det var, jag minns jag när vi spelade en föreställning på kajsjuret. Så vi hade ju kontakt då, va? Och sen när vi klev av scenen så fick vi dödsbeskedet efter vi gick av scen då. Så att,
vad hände då i gruppen?
Ja, det var ju kaos, gråt och länge då. Och framförallt så, vi var ju så starkt sammankopplade så vi var ju väldigt mycket med Lena, Peters fru. Och pojkar, två pojkar som är jämngamla, mina pojkar och sådär. Och där försökte stötta och sådär. Men det var jobbigt. Och första reaktionen i gänget var att nu får vi lägga av. Det här går ju inte. Och då var det redan projekterat och klart för en ny föreställning på hösten där då. Men nej, det var ingen som orkade tänka på det då, va? Men ändå så efter relativt kort tid ändå så tänkte vi att vi... Peter hade ju inte velat att vi skulle lägga av och så här. Och vi måste ju göra något och gå vidare. Inte bara gräva ner oss i den här sorgen, utan det kanske är det bästa för allt och alla. Att vi försöker i alla fall. Så att det blev ju att vi tog oss samman där efter sommaren och... börja på med den här Alla ska bada föreställningen som vi skulle köra. Så att det gick att ta sig upp. Det kanske var en bra grej att få oss att tänka på annat och komma igång också. Och så där, va? Men nej, det var jobbigt.
Det är ju så skumt att liksom, hans sista roll blev en roll där han ligger i ett solarium och solar när han dör av hudcancer.
Ah.
Alltså den ironin är ju bara märklig alltså.
Men det var ju någonting där med den där, om jag minns rätt, att han vägrade när han såg den scenen.
Mm.
Så han fick byta ut. Det var ju ett riktigt solarium från början.
Mm.
Men nej, han vägrade ta sådana lampor. Så det fick byta ut till vanliga, om det var lysrör eller vad det var.
Men var han sjuk då?
Ja, han visste ju... Ja,
han visste, men ni visste inte kanske? Eller hur var det?
Jo, han har ju fått sin första då,
okay,
på ryggen är hudfläcken som opereras bort. Så att efter det, han var ju liksom hypokondriker något åt det hållet sedan många år tidigare. Då, så att han blev med åren också sån. Liksom, när vi sitter och liksom på restaurang och det dukades fram... Och då tog han varje glas och tittade noggrant på om det var rent och tvättat. Och besticken likadant och sådär. Så det var lite sånt hypokondriskt. Han var lagd åt det hållet lite på senare år.
Mm.
Och det gjorde också att han var medveten om allt det här och allt som kunde vara farligt. Sådär, så.
Ja, vi går vidare.
Ja.
Nästa namn då är ju Kerstin Granlund.
Ja,
ja.
Enda tjejen.
Ja.
Och hon har ju fått den 1000 gånger den frågan. Hur är det att vara ensam tjej i det här gänget?
Ja.
Och,
ja, hur var det tror du?
Ja, det får fråga Kerstin. Men hon, jag tror att både hon och vi svarade med att vi såg henne ju inte som något annat kön. Utan hon var en av gänget. Och sen självklart fick hon ju massa tjejroller då, kvinnoroller och så. Men hon var jättebra, sjöng bra och var rolig, kunde göra alla typer av roller. Så att det, nej, det har varit jätteroligt, men aldrig varit något... Nej, utanförskap eller så, utan som vi har känt. Och jag tror inte hon har känt det heller.
Nej.
Nej. För det var ju lite olika bud om varför hon slutade. Om man liksom så här söker på det på internet och så. Några säger att hon var liksom utbränd. Några säger att hon inte hade så kul. Några säger att hon var lite purken på Klas över att bara få liksom fruroller, ja, och så här, ja. Inga riktiga tyngre roller liksom.
Nej.
Vad tror du att det låg i?
Jag tror att det nog var en liten bit av alla de grejerna. Mm. Att hon hade hon började känna lite att rösten inte bar i sång. Hon liksom kunde liksom inte med sån kraft sjunga. Och Kerstin har ju aldrig varit om man säger så här, vi andra har ju, de flesta av oss har hållit på med idrott och sådär, va, och form av träning, även om inte alla gjorde det kontinuerligt, fortsatte med det, men så lite åt det hållet, så, men det har väl kanske inte Kerstin sysslat med så, någon fysisk, och då känns hon kanske att med åldern att hon fick lite svagare röst för att hon inte, jag vet inte, men hon, det har hon sagt, hon fick knutor på stämbanden, hon hade började få lite ont i kroppen, lite sådär, och axeln frozen shoulder och allt vad det var hon gick och sa, hon led av, och sen så det här med, som du säger, att hon inte fick den där pang framträdande rollen, det kanske stämmer.
Hade hon någon huvudroll när hon filmade så? Jag tror inte hon hade det.
Nej, det var ju mer att hon hade kvinnoroller då som...
Ja. Det var en annan tid om man säger så.
Ja, det var det, herregud. Ja.
Vi går vidare till nästa namn, och det är ju Klas Eriksson.
Mm. Ja.
Vad kommer till dig när du hör hans namn, och vart ligger hans briljans, skulle du säga?
Han har ju varit från början någon form av pappa i gänget. Det var ju han som kom med alla idéer, alla manus, som matade oss. Vi halkade ju in på det här på ett bananskal. Det var ju en kul grej att börja göra. Vi träffades. Det var ju så att Anders, han var ju mycket med After Shave. Och vi började ju samarbetet. För han hängde ju på Chalmers mycket, och kalas och Anders också då, va, med sina och våra gemensamma kompisar. Och vi uppträdde på Chalmers och Anders uppträdde. Och till slut sa man, vi kanske ska göra något ihop. Ja visst. Så vi började ju, det var så samarbetet började. Så vi var ute After Shave och Anders då, va, och så här, hade kul. Och då tyckte ju Klas och Kerstin att väldigt, vad Anders är där med After Shave-arna där på Chalmers. Och vi kanske ska träffas alla, hela gänget, och se om... Ja, så sagt och gjort, det gjorde vi. Och då tyckte vi att nej, men det här var spännande och en kul grej. Vi kanske ska göra något gemensamt. Därav vår första revy, Skruven är lös. Och det var ju bara kul och skoj. Vi gick ju in aningslösa i det där After Shave. Men Klas hade ju nästan redan från start en bestämd plan. Vi ska göra tre revyer, sen ska vi göra liksom långfilm. Det var ju hans mål. Men det fanns ju inte i våran värld. Vi var ju bara liksom glada chalmerister. Men så han skrev ju manus, han liksom var ju pappa och höll i allt, tyckte man på något sätt då. Så här, och ja, det var bara kul. Men sen så upptäckte man ju ganska snart att hur fasen orkar han? Har han inget liv? Han bara skrev manus, producerade hela tiden. Och vi tyckte det var roligt att ta och spela föreställning. Och sen så flaxa ut och göra annat i livet. Och så här, eller ut och segla och på somrarna och åka skidor. Och så här. Under tiden som han satt hemma och skrev... drog ner rullgardinen och skrev nya manus. Jag fattar ju inte hur den gubben var funtad. Men så och vi kanske tyckte att det här kanske skulle komma med några egna idéer. Men nej, han låg ju alltid tre steg före oss. Och liksom, så då var det ju bekvämt att bara åka med. Och liksom han... fan vad roligt. Och sen så kanske man inte tyckte att alla idéer och alla roller var helt hundra, men det blev ju succé vad vi än gjorde, kändes det som.
Mm.
Så att, varför skulle vi bry oss och hålla på? Han bara matade oss med nytt. Och sen kan man säga då att med åren har man ju upptäckt, om man ska gå till det positiva, att hans förmåga, hans verbala förmåga att uttrycka sig och prata slår allt och alla. Du vet, han har varit uppe i rättegångar och sånt med det här reklambråk och allt det. Han pratar sönder vem som helst. Det finns ingen som han... Du vet, det går inte att säga emot honom, va? Han är så påläst på ett ämne när han ska... Så att det går liksom inte... På det planet. Sen så när han då skriver författare, liksom hans ordklyverier och vändningar och formuleringar och allt, och manuskrivande, dikter och allt vad det är, va? Där anser jag att han, det är bara han och Tage Danielsson som de är en klass för sig.
Det är så speciellt med de där kreativa genierna som jag ändå får säga, för det har han ju varit i många år.
Ja, ja.
Det här med när han var, under hans storhetstid, som får man säga, när han skapade så mycket filmer och revyer liksom parallellt, och de här spåren, alla karaktärerna. Alltså det är så här, den brunnen av kreativitet som bara flödar liksom. Det är bara så här, wow.
Ja, det var ju under några år liksom, han var bara... flödar ur honom, som du säger, tv-serier, filmer, revyer, föreställningar, och då var han ju oslagbar, va? Det är liksom bara...
Det är ju coolt alltså.
Ja visst. Ja. Och, men sen då, med åren som gick, då vi hade ju haft våra up and downs lite så här. Vi tyckte att det var lite för mycket, lite politik, lite pekpinnar under en period så här, va? Men då, så det var ju ett tag där som han ville gå åt ett håll och vi ville gå åt ett annat håll. Så då körde jag After Save Anders, för vi körde lite krogshower och han körde lite solföreställningar och han är på med film. Men vi är ju hela tiden, det har aldrig varit något att vi har gått skilda vägar så, utan vi har haft vårt produktionsbolag och vår teater, Lorens Bergsteater, och våra möten hela tiden. Och så, va? Och sen så lyckades vi komma ihop igen och göra lite, liksom, han kom med nya idéer och så här.
Men just det här med att vara så jävla överjävligt grym under...
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Många, många år.
Ja.
Det kan ju både vara a blessing and a curse, tänker jag.
Ja.
För att när den kreativiteten börjar fana lite, och när man börjar blanda och ge lite, att då liksom ändå vara på den här höga hästen, det måste ändå bli lite konstigt för er att kanske så här kunna se ifrån när det kanske kvaliteten inte var så bra.
Ja.
Förstår du vad jag menar?
Ja, det är jättekänsligt.
Ja.
Och det var just vid ett sånt tillfälle då, jag kommer inte vilket år det var, men liksom nu, han ville gå vidare med en ny grej och presentera lite material som vi inte tyckte riktigt. Nej, vi tackade väl i princip nej till det. Och det var ju surt för honom att höra.
Minns du vad han sa?
Nej, det minns jag inte.
Nej.
Utan vi, det var liksom underförstått. Nej, men vi har ju inte varit ovänner, utan det var bara liksom, det framgick mer tydligt då, att nej, men det här... Och han, alla filmerna, det var ju Claes projekt. Va? Alltså det var skillnad när vi gjorde en föreställning. Då kom man med ett manus och sen så var man ju delaktig, var med i hela processen där sen. Och nu började repetera och allt och rulla och så här. Va? Men en film, där kom han liksom färdig. Det var Claes projekt. Han satt ju med jättelånga förberedelser inför en film då, va? Och sen så var det själva inspelningen, då var han ju med hela tiden och efterarbete, så ett filmprojekt tog ett par år för honom, men när vi då kanske var med en månad och spela in och då fick vi massa andra dödtid, och då var vi ute och uppträdde Anders Eriksson och After Save ihop och sådär, va? Och gjorde egna mindre projekt, medan då han var låst, och det vart ju mer och mer så, och den sista filmen vi gjorde där, den enskilde medborgare.
Kul att jag rättade
dig. Ja, det är bra, det är bra. Liksom, det var ju inte vi så delaktiga liksom. Och vi, Claes har ju alltid tyckt att film var det liksom fulländade på något sätt. För då tog man exakt den tagningen som var perfekt och så här. Och medan vi tyckte att nej, det var roligt i början. Liksom, man var ny och får göra lite långfilm första. Men sen så liksom... Vi tycker det är mycket, mycket roligare att uppträda live inför en levande publik. Mm. Än att stå framför en kamera.
Men svårt det där ändå, när någon liksom ändå... Det var ändå han som liksom skapade alla succéerna.
Ja.
Att då ifrågasätta han när han är liksom den stora geniet på något sätt.
Så blev det ju, va? Ja. Det var ju svårt att komma med invändningar då, va? Liksom, när det då blev succé på succé. Va? Och så att,
ja, jag fattar det knepigt. Men just det här med den här politiska grejen då, som du nämnde.
Ja.
För att Claes har varit väldigt tydlig vänstervriden liksom. Medan ni andra har varit mer neutrala och borgerliga kan man säga.
Ja.
Den delen, förändrades det också hur mycket ni var okej med att liksom spela med? Alltså när han började skapa mer politiskt innehåll?
Ja, nej men... Ja, det blev ju så att... Nej men... Man blir påverkad av omgivning också och kompisar som tyckte att han inte har Claes blivit lite mycket pekpinnar nu och lite politiskt och säger jo men det stämmer nog, det är inte bara jag som tycker så och så. Så att det, och även om jag menar vi var inte några uttalade politiskt åt så, men det var rent allmänt att blandar han inte in politik eller att man känner några undertoner av politik. För det, vi tyckte, vi är barnsligare. Vi behöver inte ha några politiska budskap eller någonting. Utan vi vill vara fåniga. Vi har sagt att vi springer hellre in och ut på scen och byter hattar. Och i olika figurer. Men blandar inte in politik. Och det kände vi att det blev... Det var ju inga sådana jättefaner på scen eller något sådana manifest. Men när det började känna aning åt det hållet så var det inte lika roligt längre.
Från ett annat håll kom han in.
Ja. men alltså...
Han var snygg där, Anders, i den där gröna
facken. Ja. Nej, men så att det var... Lite så tyckte jag att nej. Och... Jag tror inte Claes kände av det riktigt för oss. Vi har aldrig riktigt... Om vi säger att vi har varit konflikträdda, jag vet inte om det är det, men... man har, som du säger, det har varit en svår balansgång där, för att det har ju blivit så stora succéer ändå, va?
Mm.
Även om man kanske inte har helt varit 100 nöjd själv, så har man åkt med ändå.
Mm.
Men,
ja, men det blir som en avvägning liksom.
Ja.
Ska jag gå på vad jag känner eller ska jag bara följa med för att det blir stort ändå? För så här, och jag tror att många artister och så känner likadant när det gäller vad man ska skapa. Ska jag skapa något för publiken nu eller ska jag gå min egen väg? Vad jag mår bra liksom. Det är inte lätt alltså.
Nej.
Men vad fan, det är intressant att reflektera kring.
Ja,
men vi går vidare.
Ja.
Per Fritzell.
Ja.
Din kompis.
Ja.
Är ni de tajtaste, skulle du säga, i gruppen? Är ni närmaste vänner?
Ja, nu är det absolut så.
Mm.
Absolut. Och det började så också, faktiskt.
Cirkelslutning.
Ja, absolut, så är det.
Mm.
Sen var det då under en period kanske jag och Knut var nog närmaste tag. Det var väl kanske runt där när Peter gick bort och sådär. Ja, då var det lite mer... Peter och Knut stod varandra rätt nära. De delade ett hus ihop och så där, familjerna ett tag och så där. Så det var naturligt. Så han hade lite närmare kontakt med Peter. Men sen, och då efter Peters bortgång så var det jag och Knut som hängde kanske mest under en period.
Vart ligger Pers styrka, skulle du säga?
Han är en otrolig stark människa som positiv, det är inga problem. Det är så lätt att jobba med Per för att, ja, men då gör vi så här. Ja, visst. Och han är trygg och lugn. Du vet, vi säger det nu, när vi gör våran föreställning och vi står precis sekunderna innan föreställningen börjar, vi står bakom scen, orkestern går in och börjar spela och så kommer, och precis i det ögonblicket så bara vi dunkar varandra i ryggen och så sover vi och flinar. fan vad kul detta är. Mm. Och den känslan går vi in med och har med oss hela. Medan då flera av de andra gänget står kanske då spända och lite så här och så va. Mm. Och rynkade pannor och så där. Och, mm. och även när man går av efter föreställningen så va. Så att, nej men, ja, men gör det här är roligt. Och så går vi ut och så här, ja jättekul. Medan då kanske Anders och Claes mera grubblande och nej fan gick det idag och så där. Och, men Per har ju en sån som han har utvecklat. Han sjunger bättre idag än någonsin. Han har, jag vet inte om det är på grund av hans stora mage som han har fått ett större register. Han sjunger lika mycket bas som jag gör, liksom, gjorde. Han är väldigt omfångsrik i sin sång. Han sjunger bättre än någonsin. Och roligare, från början skulle inte han göra några töntroller. Då ville han ville vara lite charmör, fräckis av första åren. Men då är han den största tönten som finns. Och bjuder på sig själv något så enormt. Mm. Och sin kropp och det här. Du ska se hur han står där halvnaken och springer omkring på scen. Och alltså han är oerhört... Jag menar, han är ingen skitsnackare. Han är nog den i gänget som minst pratar skit eller vill... Ja, nej, han är snäll, oerhört snäll. Och bara tänker väl om allt och alla. Så att, men nackdelen är att han lever i nuet nu. Vad som hände igår och vad som händer imorgon, det har han inte så stor koll på. Utan han... Mm. Han finns här och nu och fantastiskt det han gör då på ett generöst sätt.
Knut Angred.
Mm. Det mest musikaliska gänget som har spelat och sjungit liksom, när vi börjar. Det var ju han som arrade våra sångstämmer efter sig oftast. Och han spelade gitarr bra och han spelade piano bra och sådär. Va? Ja, han var liksom, tyckte jag då, på ett högre plan eller rent musikaliska, både spela och sjunga och så. Och sen var han ju den som var sjukast, så att säga. Sjukast i idéerna. Privat så var off stage så liksom han var helt vansinnig. Va? Så liksom, och den... han har alltid haft en liten form av en stamnings... Den lite så här, låser sig lite ibland så här, liksom, vilket ju inte märks på scen för då är ju explosiv och så här har varit då. Men det har gjort, tror jag, att det är då, att han har blivit fruktansvärt bra på att improvisera och liksom ifall det skulle vara något ord som stakar sig så snabbt ett nytt ord. Mm. Så han, du vet, du kan fråga honom så här, på Knut, sjunger sång nu som handlar om Ja, då sätter han sig och börjar spåna och sjunger en helt 14 verser lång sång som han skriver instant just då i huvudet och får ihop och blir jävligt rolig. Jag fattar inte hur han gör. Men.
Det är så intressant det där för att Per och jag pratade lite om just samma sak, att Knut, han stammar och så, att han inte stammar när han uppträder.
Mm.
Och vi trodde lite, eller jag trodde lite att det handlar om att kanske är det så att han då konstant uppträder. För att när han är liksom in character, då stammar han inte.
Nej.
Så till hans liv blir nästan som att han är in character. För att då slipper han stamma.
Ja, så är det.
Som en slags försvarsmekanism. Ja.
Och just liksom att vara på då. Va?
Mm-hmm.
För sån har han ju ofta varit. Och liksom var liksom att explosiv. Och, så här, och då då är det någon slags energi som man går in i.
Hur mår han nu? Han har haft lite hälsoproblem, vet jag, till och från. Hur är det nu?
Ja, det är väl upp och ner. Han hade problem med hjärtflimmer och grejer och skit. Och så i samma veva opererade han bort sköldkörteln.
Mm.
Och när man gör det så kan det är lite problem med läkemedel. Och man ska ha olika mediciner och ställa in dosen så det blir rätt. Och då Då tyvärr mycket biverkningar med det där kan bli och så, som man haft till och från då, och det är allt från ämnesomsättningsrubbningar lite och lite depressioner och lite sånt där och. Så att det är lite upp och ner va. Han
tråkigt.
Ja. Så att han har ju sagt att han nej, han mäktar inte med att stå på scen längre för att han får något, det blir någon slags stresspåslag och som triggar igång hjärtat också så som inte är hälsosamt så att därför känner han att nej, han vågar väl inte eller vill inte utsätta sig för det.
Trist.
Ja.
Jag har ju träffat både Anders och Claes i den här podden ju.
Ja.
Förut.
Ja.
Och jag pratade med Claes tror jag var om en incident som hände. Det var väl typ när macken hade blivit så jäkla stort.
Ja.
Och det var en incident i en turnébuss.
Ja.
När Anders och Peter rök ihop lite angående uppmärksamheten.
Ja.
Minns du den här incidenten?
Ja. Men jag det var 87. Din... Så att jag minns ju lite. Och man har väl, jag har pratat om det så man har, jag har fått minnet.
Vad hände där egentligen i bussen?
Nej, det var så. Peter var ju alltid så där från hans, den här lilla...
Redstickan?
Ja. Så han hade, från start så tyckte han att Galenskaparna fick för mycket publicitet kontra After Shave.
Mm.
Men det var ju helt naturligt för de var lite mer kända. Vi var ju inga, det här var ju liksom innan något genombrott. Men de hade hållit på lite längre än oss. Så han... det hette ju Galenskaparna efter sig. Men så i folkmun så var det mycket Galenskaparna var det då va. Och det där kunde då Peter komma med en reprimand. Glöm inte After Shave, att det var det också. Så, där, och,
ja.
Och, så att han hade alltid den här... Och, att all, det var lika viktigt att säga. Va? Och när sen efter macken då... så var det att vi var ute på en turné, det stämmer det. Och då... Det var ju efter macken. Och det var ju väldigt stort då, med Roy och Roger då, som fick nästan all publicitet och... Och då var det journalister som kom, de skulle intervjua oss lite här och där. Och då var det ju bara jag och Anders då som de i princip var intresserade av. Då. Och det där stödde sig Peter på. Det kanske de andra gjorde också lite, men det var säkert han som tryckade igång. Alla tyckte att fan, aha, vi är inte värda någonting ungefär va. Så att han drog det till sin spets då och var väl väldigt kritisk mot Anders. Och det var ju inte Anders fel. Det var Anders och Roy var ju den som fick kanske mest förfrågningar eller intervjuer och så. Men jag, även, det var ju lika mycket på mig nästan i alla fall. Då. Och det där, det började han och det började mullra i bakgrunden där. Och det, nej, det ledde ju till att det blev någon form av... Ja, lite kris där på turnén att vi pratade ut om att vad fan, är det bara ni som gäller ungefär?
Mm.
Jag kommer inte ihåg exakt, men så var det att det var missnöje och framförallt av Peter. Och han, av någon anledning, han retade sig lite på mer på Anders. Jag vet inte, det var för att jag var aftershavare då, eller då.
Förmodligen.
Ja, för han gick inte på mig.
Men hur tog Anders det? Blev han så defensiv eller var med så här, kunde han förstå Peter?
Ja, han förstod Peter.
Ja.
Och samtidigt var det ju inte Anders. Det ska jag ta Anders i försvar. För att Anders, absolut... När det kom journalister så sa han att det här, det hela gänget, det, han påpekade många gånger, det minns jag, för journalisterna att nästan drog upp det här. Att det här är ett kollektiv, vi har ju, hela gänget har gjort lika stora insatser och bla bla bla. Och nu råkade det vara att Ripp och jag hade de här rollerna, men så det, han var schysst och försökte förklara det inför pressen.
Mm.
Men det sket ju de i. Det var ju, vi var ju frontfigurer.
Mm.
Och, så att... Så, Det var ju inte Anders fel att det blev lite vinklingar så då, men Peter retade sig mest på det där då. Mm.
Nej, det är intressant ändå hur Peter också gick från timid och längst bak till att bli lack på sånt där sen liksom. Förvandlingen liksom. Du, vi ska köra lite snabbfrågor nu innan vi tackar för idag.
Ja.
Mm. Paradrätt.
Jag tycker, jag älskar ju maten med många, men jag har ju, dels har jag då frugans hemlagade Wallenbergare. Mm. Mm. Sen har jag ju då tokig fisk och skaldjur. Så liksom räker, havskräfter och min egen ugnsbakade torskrygg.
Mm. Vad missbrukar du?
Sport.
Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Att jag inte vågar säga ifrån.
Ångesttrigger.
Jag vet inte, men att göra någon besviken. Man vill vara alla till lags.
Mm. När grät du senast?
Jag minns inte, men det alltså jag inte av sorg, utan det var något fint. Med åldern har jag blivit så här, det säger både jag och Per. Nu för tiden, nu gråter man ju till OS-invigningar. Mm. Och ändå något fint, men jag ser en film. Mm. Jag är mycket mer lättrörd nu än när man var yngre. Och det är sånt som kommer med åren.
Vad lägger du mest pengar på?
Jag skulle nog säga att det är lite hus och hem.
Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då vill jag ha två svar. Både dina privata kompisar och den offentliga bilden.
Ja. Jag tror att offentliga bilden, att jag är en snäll och rolig figur som och medlem i Av för sig och Galenskaparna, som har glatt svenska folket i många herrans år, och en positiv bild av mig.
Och om man får en privat kompis då?
Ja, en glad kompis. Mm. Absolut.
Sista frågan då. Mm. Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Oj. Vad andra människor tycker om?
Mm, typ en trend eller någonting som du inte fattar alls. Så här.
Stand up.
Är det så?
Ja.
Du gillar inte det alls?
Nej.
Nej. Intressant. Bra svar.
Ja.
Mm.
Varför?
No.
Nej, men jag ska säga, det finns några bra stand-upare, inte det. Men alltså, fenomenet, det är klart det finns bra också. Men generellt tycker jag inte om formen. Det är så många som bara häcklar folk och gör sig roliga på andras bekostnad och sånt där. Mm. Och sånt är jag allergisk mot.
Vet du vad Per sa?
Nej.
Drake. Då var han gammal alltså när han sa det. Du, Jan Rippe, vi är klara för idag.
Ja, tacka, vad kul. Och tack för att jag fick komma till dig och bli utfrågad.
Ja, men nöjet var på min sida, det här var ju superfint.
Ja, tack så hemskt mycket.
Tack för din tid.
Ja. Ha det gott.
Ja, men detsamma, och så syns vi på Kaj 78 i höst då.
Ja, det hoppas jag verkligen.
Ja, bra.
Ja.
Hej då!
Ha det gott,
hej då!